Vi kan börja i Matteus kapitel 13. Här hittar vi en liknelse som är ganska intressant som Jesus berättar. Och där så står det så här då. 37 så står det, ja, vers 37.
What is it, chapter 13?
Chapter 13, verse 37 and 38. Det står, han svarade, den som sår den goda säden är människosonen. Åken är världen, den goda säden är rikets barn, ogräset är en ondes barn. Så vem är det som sår enligt det här?
Jesus.
Jesus, han är alltså en åkerman. Hur många av er är åkermän? Vi har en bonde här. Och vad är det Jesus odlar för någonting? Eller vad är det han försöker få växa? Står det? Ja, är det bokstavlig gröda eller?
Barn, rikets barn.
Rikets barn, eller hur? Det är människor kan man säga. Han odlar människor. Intressant tanke. Och jag tänkte vi skulle ta lite lärdomar ifrån den här illustrationen. Om vad kan vi lära oss ifrån det här med Jesus som åkerman och oss som växter. Varför odlar Jesus människor? Vad är det han vill åt egentligen? Om vi tänker Roger, när du är ute och åker och skördar och håller på. Varför gör du det? Är det bara för att du kanske tycker det är roligt att åka runt med traktor? Eller vad är målet?
Jag hoppas att i något skede får en inkomst.
Du kommer en inkomst, eller hur? Du ska få en... få en skörd.
Tyvärr så i dagens läge strävar man inte efter en skörd utan efter inkomst.
Ja, det är sant. Idag så kan man gå och köpa saker överallt. Men i alla fall under Jesus tid så var det skörd som man strävade efter. Så orsaken till att man odlar är för att man vill ha frukt. Man planterar ett äppelträd för att man ska få äta äpplena. Och om vi tänker på Jesus så är det faktiskt samma sak också. Han är en åkerman som arbetar med oss för att vi ska kunna bära frukt. Vi kan läsa i Gamla testamentet en text i Jesaja som fångar den här tanken lite också. Jesaja 44. Och vers 3 och 4. Det står så här då, Jesaja 44, vers 3-4. För jag ska utgjuta vatten över det som törstar och strömmar över det torra. Jag ska utgjuta min ande över dina barn, min välsignelse över dina avkomlingar, så att de växer upp bland det gröna gräset som pilträd vid vattenbäckar. Så här har vi igen den här bilden av människor som växer, eller hur? Och vad är det som är vattnet? Det är den anden, eller hur? Han säger, jag ska utgjuta vatten över de som törstar. Alltså, jag ska utgjuta min ande över era barn. Den heliga ande är den tredje personen i gudomen. Och han jämförs med vatten. Om vi tänker efter på den här plantan som ska växa. Om det finns ett frö Om du stoppar ner det i jorden. Räcker det för att den ska börja växa? Nej. Vad behövs för att den ska börja starta? För att den ska börja spira? Det behövs vatten.
Och värme.
Och ljus. Precis.
För att gro, men för att växa behöver det ljus.
Just det. Men för att gro så behövs det vatten, eller hur? Och värme. Mm-hmm. Jo, precis. Om det är mitt i vintern så är det ingen som kan gro kanske. Ja, men det är intressant att man kan till och med inomhus bara på ett papper kan man lägga vissa frön och sen lägger man bara vatten på det så börjar det gro förstås. Det kommer inte växa så mycket eftersom det inte har någon näring, men det behövs vatten för att börja växa. Och hur är det andligt talat när vi ska börja växa? Ja, Jesus sa att vi föds utav anden, eller hur? Så utan den helige ande så kan inte något andligt liv gro. Men om vi tänker oss, hur stor måste en planta bli innan den klarar sig utan vatten? Skulle ni säga? En meter. Den klarar sig aldrig utan vatten, eller hur? Kanske uppenbart, men jag tycker det är bra att vi tänker på det här. Ibland så tänker vi kanske att ja, men jag efter ett tag så blir jag en stor, stark kristen. Jag växer upp till ett stort träd här och då klarar jag mig själv på egen hand. Men så är det inte. Utan vi är lika beroende utav Guds ande i varje steg utav vår andliga utveckling. Precis som växten är beroende utav vatten i varje steg i dess utveckling. Vi behöver, som Bibeln säger, bli döpt i den heliga ande varje dag. Vi behöver bli fyllda utav den heliga ande varje dag. Men som vi sa, målet med att odla det är att få frukt. Och vad är det för frukt som andligt talat Jesus arbetar för? Låt oss titta i Galaterbrevet kapitel 5. Där har vi andens frukt. Kanske någon av er vill läsa Galaterbrevet kapitel 5. De finns ju på telefonen också. Det är någon som inte fick med sig Bibeln. Jag har en extra om någon vill låna.
Extra telefon?
Ja.
Really?
Vad är det?
For the Bible.
I have my own.
I'm reading nothing else.
Oh no, I don't. You brought it.
I have your phone.
Yeah, my phone.
My phone.
So.
Thanks, I could really use that.
Galaterbrevet kapitel 5, vers 22-23.
22. Däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet.
Patience, kindness, friendship and all this stuff.
Friendship.
Självbehärskning.
What?
Trohet, mildhet, självbehärskning. Sådant är lagen inte emot.
Så här har vi andens frukt. Det är det här som Jesus arbetar för. Och vad kan man kalla, om man ska sammanfatta alla de här frukterna i ett gemensamt ord, vad skulle man kalla allt? Eller vad är alla de här? Kärlek, glädje, frid, tålamod. Eller hur? Egenskaper. Jag skulle kunna kalla det karaktärsdrag. Helt enkelt. Det som Jesus arbetar med, det är att återskapa oss så att vår karaktär liknar Jesus karaktär. Det är målet. Om vi tänker hur Jesus var, så var han på alla de här sätten. Han var kärleksfull. Han var fylld av glädje, av frid och tålamod och vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Hur många av er skulle vilja ha de här karaktärsdragen i era liv? Är det någon som tycker, nej, men det där är inte riktigt för mig? Jag tror att de flesta av oss på ett sätt känner att ja, det skulle jag vilja. Vi har en längtan i det. Och jag tror att den längtan kommer från Gud. Gud längtar också efter att återskapa oss. Eller att utveckla de här karaktärsdragen i våra liv. Men jag tror det är viktigt för oss att förstå vad de här handlar om. Så låt oss ta dem en och en. Och vi kommer att tillbringa kanske 10-15 minuter på varje. Under hela den här... idag och imorgon. För att försöka förstå lite mer om vad de här handlar om. Om vi börjar med kärlek. Vad är kärlek? Det är en svår fråga. Okej.
Okay.
Så det är tålamod och... Du menar att alla de här är liksom en beskrivning av kärlek?
You know it's in there. Where does it describe all these different, more positive attributes of what love is?
Oh, the 1 Corinthians 13, that's what you're thinking of.
Yeah.
Ja, det stämmer. Vi kan titta på det.
Yeah, we'll look at it.
1 Korinthierbrevet 13. Ja, vi kan faktiskt börja i vers 1. Och så läser vi till 8. Är det någon som vill läsa? Ja.
Om jag talade både människors och änglars språk, men inte hade kärlek, vore jag endast en ljudande malm eller en skrällande symbol. Om jag ägde profetisk gåva och kände alla hemligheter och hade all kunskap, om jag hade all tro så att jag kunde flytta berg, men inte hade kärlek, så vore jag ingenting. Om jag delade ut allt vad jag ägde, om jag offrade min kropp till att brännas, men inte hade kärlek, så skulle jag ingenting vinna. Kärleken är tålig och mild, kärleken avundas inte, den skryter inte, den är inte uppblåst, den uppför sig inte illa, den söker inte sitt, den brusar inte upp, den tillräknar inte det onda. Den gläder sig inte över orättfärdigheten, men har sin glädje i sanningen. Den fördrar allting, den tror allting, den hoppas allting, den uthärdar allting. Kärleken upphör aldrig. Den profetiorna ska upphöra, och tungomålstalen ska uttystna, och kunskapen ska förgå.
Så här har vi en beskrivning utav kärlek. Vi förstår att kärlek är kanske den... Eller det är den viktigaste utav alla de här egentligen. Det är en, han säger att om jag har de här andra sakerna, om jag har tro så jag kan flytta berg, eller om jag har olika gåvor men jag har inte kärlek, så spelar det ingen roll. Kärleken är själva kärnan i kristendomen. Och ibland har vi lite svårt att definiera kärlek, och det är förståeligt. Jag tror en av orsakerna till att vi har så svårt att definiera kärlek är för att i 1 Johannes 4:8 så står det att Gud är kärlek. Och hur kan vi definiera Guds innersta väsens karaktärsdrag? Det kan vara ganska svårt att göra för oss som begränsade människor. De flesta av oss intuitivt så vet vi vad kärlek är. På något sätt. Men vi har svårt att liksom definiera det egentligen. Men vad vi kan lära oss ifrån Korinthierbrevet här. Vad ser ni för kännetecken om kärleken? Något speciellt som tilltalar er angående det som vi läser här? Man kanske läser den här på bröllop ibland. Den avundas inte. Mm-hmm. Vad betyder det? Kanske lite subjektivt, men ja. En sak som jag tänker på här är att den söker inte sitt. Kärleken är osjälvisk. Den söker inte sitt eget, utan den är inte osjälvisk. Den är inte, strävar inte efter... Va? Förlåt, den är osjälvisk. Förlåt, nu sa jag helt fel. Den är osjälvisk. Tack för den korrektheten. Den är osjälvisk. Den är inte självisk, vad är det jag vill säga. Ja. Den sätter andra personers glädje kanske före min egen tillfredsställelse. Eller den sätter, istället för att bara försöka söka sin egen vinning, så försöker den hjälpa andra till att finna någonting gott.
Det som jag tänkte att allt upp till sjunde, till och med sjunde versen, så är sånt som vi på ett sätt kan relatera till genom våra egna erfarenheter. Men sen i åttonde, det här att kärleken upphör aldrig, så det är liksom någonting lite med, ska vi säga, gåtrut, eller som en profetia om dess ursprung och dess natur.
Ja, det är sant. Va? Jag vet inte vad det är för något.
Pterodactyl.
Små fåglar.
En archaeopteryx.
Tyrannosaurus.
Ja, det är seagull spiding. One has fishes now.
Vi kan titta på en till text om kärlek i Efesierbrevet 5.
Wait, it also said that it never fails.
Ja, vad betyder det?
Okay, what about that? Huh?
Ja.
Can you elaborate? Never, no?
What does it mean?
I don't know, what does it mean? Never fails? What does it stand to win anyway?
Kärleken upphör aldrig. Jag tänker att att det handlar om att den dör inte när den testas hårt. Ibland så tror vi att kärlek är en känsla. Bara att jag känner vad kan man säga, affektion, vad kallas det? Tillgivenhet till en person. Men vi vet att den kanske kan variera, eller hur? De av oss som är gifta, vi vet kanske att ibland så är känslorna på topp, ibland så är känslorna lite längre ner. Men kärleken upphör inte. Och i vissa tänker att ja, nu är det slut på kärleken, för jag känner inte så mycket som jag gjorde för den här personen förut. Men det är inte sann kärlek, utan sann kärlek är en osjälvisk princip av att sätta den andra personens glädje före min egen på något sätt. Och därför så behöver inte den upphöra, även ifall känslorna kan svalla upp och ner.
Men det är också samma med Guds kärlek. Fast vi som människor går bort från Gud, så slutar han ju aldrig älska oss.
Precis.
Och där också med Guds kärlek, vi var älskade före vi blev till Gud i vår moders moderliv. Så där är ju en gränslös kärlek.
Mm-hmm. Redan innan.
Mm.
Ja, jag vet inte, svarade på frågan. Vi kan titta i Efesierbrevet då. Kapitel 5. Och vers 2 och 3. Om någon vill läsa. Efesierbrevet 5, vers 2 och 3.
Och lev i kärlek som stora Kristus har älskat oss och utlämnat sig själv för oss som offer till oss. Ett välluktande offer åt Gud. Men otukt och all slags orenhet eller girighet ska inte ens nämnas bland er. Det anstår inte det heliga.
Hmm. Så här talas det om kärlek. Och vad kan vi lära oss om kärleken här? Det står här i alla fall att lev i kärlek så som Kristus har älskat oss och utgett sig själv för oss som en offergåva, ett väldoftande offer åt Gud. Jag tänker på Jesus kärlek är ju den ultimata kärleken. Och vad var det han gjorde? Han gav sig själv för andra människor. Och Jesus sa vid ett tillfälle i Johannes kapitel 15 att ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Den här självuppoffrande kärleken, den kommer att visa sig på ett sätt som är fullständigt osjälviskt. Jag menar, om vi ser att en person ger sitt liv för någon annan, det tycker vi att det är ganska ärofyllt, eller hur? Men om vi tänker efter, ur ett evolutionärt perspektiv, om man inte tror på Gud, hur vettigt är det att ge sitt liv för någon annan? Hela syftet med utifrån evolutionen handlar om att föra att du ja, sin egen överlevnad och förstås sin arts eller sina egna avkomlingar överlevnad. Men vad om du ger ditt liv för en annan person? Det är fullständig galenskap egentligen. Vad sa du? Inte skulle du säga det? Hur tänker du då? Nej. Ja, det är sant. Så du har den principen och du vill rädda dina barn, eller hur?
Ja, och mina barn
ska bara så. Ja. Hur skulle det vara ifall du offrar ditt liv för någon annan person här?
Ja. Kan du ge ett scenario?
Ja. Ja.
What about somebody that's not here? We're nice to you. What about somebody that's mean to you?
Yeah.
That's more difficult.
Ja, det är svårare.
Jag är så dum att jag tror mig för den skolan.
Och jag vet vad jag tror? Från mitt perspektiv i alla fall så tror jag att det är Guds kärlek som finns i så fall i dig på ett sätt. För jag tror rent materialistiskt så är det väldigt konstigt att göra det. Från ett själviskt perspektiv så är det meningslöst. Men om kärleken, som är, jag tror är den här gudomliga principen, om den kan finnas i oss, och det tror jag tror Guds ande påverkar oss även ifall vi inte själv tror på honom, så verkar han på, det står i Johannes att han verkar på alla i hela världen. Så jag tror att den här självuppoffrande kärleken kan existera där och då också. Men det finns ett stort problem i världen idag, och det är att man identifierar kärlek med lust. Idag så hör vi mycket om HBTQ-rörelsen, som Pride-festivaler och sånt här, som försöker att lyfta upp kärleken, säger man. Att personer måste få älska varandra. Och det är helt sant. Det är det som hela kristendomen handlar om. Att försöka att människor ska älska varandra. Att Guds kärlek ska kunna bo i oss. Och att vi ska kunna älska varandra. Men som vi läste här i Efeserbrevet, så ser vi att sexuell omoral ska inte finnas hos er. Så sexuell omoral är inte detsamma som kärlek. Och jag kan ju illustrera vad jag menar här, för det här är förstås ett laddat och känsligt ämne. Men jag tror att som kristna så ska vi älska alla, inklusive de som säger sig vara homosexuella eller vad det nu än är. Vem de än är. Jesus, han gav sitt liv för alla. Inte bara för vissa personer, utan för alla människor. Han uppoffrade sitt liv helt och hållet för alla. För att vi skulle kunna få evigt liv. Men ja, min lillebror hade, jag pratade med honom en gång i bilen, och han hade, det var något program på radio som handlade om just det här med homosexualitet och sånt där, och att det var så bra och så. Och så tror jag det var mina föräldrar som tyckte att man skulle stänga av det, bara för att de ville inte lyssna på det här. Och då sa han så här att, jaha, vadå, varför vill ni inte lyssna på det? Är ni homofober eller? Sa han. Han hade säkert lärt sig det ordet, han var inte så gammal. Men han frågade där, ja, är du homofob? Jag frågade honom då, att vad betyder det ordet? Och han sa att, ja, det betyder att man hatar homosexuella. Jag sa, nej, jag tror inte det är någon här som är homofob då. Utan Gud älskar alla också. Vi ska älska alla, inklusive homosexuella. Men Gud älskar inte synden. Och det här är ett jätteviktigt skillnad. Gud älskar syndaren, men han hatar synden. Synden är det som orsakar lidande och allting, allt lidande som vi ser i vår värld idag. Så det är viktigt att göra en skillnad här mellan synden och syndaren. Och vi är alla syndare, eller hur? Ibland gör vi dumma saker. Betyder det att vi ska hata varandra? Nej, det ska vi inte göra. Vi kan älska varandra samtidigt som vi inte accepterar eller inte älskar beteendet som människor gör, som går emot Guds lag. Och då frågade min lillebror så här, men vad är det för fel med kärlek mellan två personer? Och svaret är, ingen fel alls. Det är inget fel att två män älskar varandra. Det är inget fel att två kvinnor älskar varandra. Det som Bibeln talar om, vi kan titta i det, Romarbrevet kapitel 1, vers 26. Det är att två män eller två kvinnor har sex med varandra. Det är det som är problemet. Och det är inte bara, gäller inte bara om två män eller två kvinnor har det, utan även en man som inte är gift med en kvinna. Det är lika fel det. Eller när en annan person inte är, eller ja, man är otrogen mot sin fru eller sin man. Det är precis samma, lika fel med det. Du sitter och Ja. Alla de sexuella synderna.
Incest, bestiality,
ja.
Necrophilia.
Jag tänker got them all. Nej, men helt enkelt, det är jätteviktigt att se en skillnad här mellan synden och syndaren. Och det är inget fel i att personer älskar varandra, men problemet är när man blandar ihop sexuell omoral och kärlek. Ja. Det sexuella är någonting som Gud har skapat. När det används inom de ramarna som han har satt upp i sitt ord, så är det någonting vackert och någonting positivt. Men när det används på ett fel sätt, så blir det förvrängt och fördärvat. Men jag menar, begären måste vi inte följa. Och det är lite det som många tänker också. Nu halkar vi in på det här spåret, men låt mig prata om det. Jag menar, jag kan säga att om jag ser en vacker kvinna, så kan jag säga att jag har begär till henne, om jag nu skulle få det. Och sen så tänker jag, mina benägenheter säger att jag måste vara otrogen mot min fru. Om det är så, om jag måste följa mina begär, då måste man ju dra den slutsatsen. Men så är det inte. Visst, jag kanske har fötts med benägenheter till någonting som är fel. Men det betyder inte att jag måste följa det. Utan i Guds kraft så kan hans kärlek få bo i mig, och han kan förändra mina karaktärsdrag, så att jag börjar älska det som är bra istället för det som är dåligt. Låt oss se. Är det några frågor om det här? Vi kan
titta. Som jag ofta blir att fundera på att när debatten handlar om kristna och homoäktenskap och sånt, och om det diskrimination att inte ha det, så om det är det, så diskriminerar ju väldigt mycket. Vi diskriminerar alla som tycker att det är helt okej att ha liksom utomäktenskapliga sexuella förhållanden, och man kan, ja, sen att förstås äta svinchen. Och så vidare. Ja. Det är ju egentligen så att när vi blir medlemmar i en församling, så är det som att säga att vi väljer att följa de reglerna som presenteras.
Ja, precis. Det är en frivillig sak på något sätt. Men om jag är moderat, så tror jag på det som Moderaterna står för i politiken. Men i alla fall. Ja, intressant poäng. Men låt oss titta på en annan aspekt utav kärlek. I första Johannes brevet 4:19. Jag kan säga en annan sak om det här. Jag tror ett stort problem också ligger i att man försöker säga att vissa synder är så mycket värre än de andra, och det skapar en skev bild utav det. Varenda en utav oss behöver ha kontroll över våra begär. Vi ska prata om det när vi pratar om självkontroll, men i alla fall. Andens frukt är kärlek. Första Johannes brevet kapitel 4 och vers 19. Hur får vi större kärlek? Om vi är överens om att vi vill ha den här osjälviska, självuppoffrande kärleken. Första Johannes brevet 4:19. Och där står det, vi älskar därför att han först har älskat oss. Det är precis, förlåt, det är mot slutet av Bibeln, precis innan uppenbarelseboken, så har vi Johannesbreven. Och Judasbrevet. Första Johannesbrevet kapitel 4 och vers 19. Och det står så här då. Vi älskar därför att han först har älskat oss. Den sanna kärleken kommer ifrån, eller den stärks när vi börjar förstå Guds kärlek för oss. Endast, det finns ett uttryck som säger så här, endast genom kärlek kan kärlek väckas. Det är endast om jag vill att någon annan ska visa kärlek mot mig, så behöver jag visa kärlek mot dem. Och då kan det reflekteras tillbaka. Och samma sak är det med oss. Om vi vill ha Guds kärlek, så behöver vi förstå den kärlek som Gud visar mot oss. Och det tror jag vi kan se runt om i vår natur. Det som Hulda pratade om i morse, hur Gud uppehåller allting vid liv. Hur han hjälper oss i våra vardagssituationer. Men främst genom det som Jesus gjorde när han gav sitt liv för oss. Trots att vi var syndare, står det i Romarbrevet 5. Medan vi ännu var syndare så gav Gud sin son för oss. Och det är otroligt. De säger där, vi kan titta på det också, första, eller Romarbrevet kapitel 5, låt mig läsa det. Det är egentligen en otrolig tanke. Nu när vi kom in på det här att offra sitt liv för någon. Det står i Romarbrevet 5 och vers 6. För när tiden var inne, medan vi ännu var maktlösa, dog Kristus i de ogudaktiga ställen. Knappast vill någon dö för en rättfärdig. Jo, kanske vågar någon gå i döden för en som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Och det här är kärnan i det här. Visst, nu pratar vi om att offra våra liv för kanske våra barn eller kanske någon annan person. Och det är det de säger här, att vem, ja, kanske man går i döden för någon som är god. Men Gud, han bevisar sin kärlek genom att Kristus kom och dog för oss medan vi ännu var syndare. När vi vände honom ryggen, när vi inte ville ha med honom att göra, då har han älskat oss ändå. Jag satt i ett bibelstudie en gång med en kvinna från Japan. Hon kom från en religion som hade buddhism och shinto bakgrund. Och hon hade hört om Jesus lite grann i skolan och så här. Och vi började prata om just det här. Och vi förklarade att Jesus känner henne. Och hon tänkte, men det kan han ju inte göra. Jag vet inte vem han är. Jag har inte träffat honom. Han kan ju inte känna mig personligen. Och vi läste de här texterna och vi såg att Jesus gjorde det. Vi läste Johannes 3:16. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enda son för att var och en som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Och vi pratade om hur Jesus älskade varenda individ i världen. Och det här förvånade henne otroligt mycket. Hon sa, men hur kan han göra det när jag har bott så långt borta? Jag hade ingen aning om det här. Och hon blev otroligt berörd. Hon sa, jag har läst om Jesus förut i lite grann om berättelsen. Men jag har aldrig förstått hur Jesus känner om mig. Och det är när vi förstår hur Jesus känner om mig, det är då som den kärleken kan väckas till liv i våra hjärtan. När vi förstår att han älskar oss trots alla våra brister och fel. Han känner vårt hjärta, han vet precis vad vi har där. Men ändå så älskar han oss och han drar oss till sig. Det här kan göra att våra hjärtan smälter i den bemärkelsen. Och vi vill visa den samma kärlek till andra också. Så det är min uppmaning till oss angående det här med kärleken. Att lära sig mer om Guds kärlek. Att fokusera på den kärlek som Jesus har visat oss. För det kommer att väcka den samma kärlek inom oss också.